oavsett om man har varit med om något jobbigt på jobbet eller har förlorat sin hund eller sin mamma.
Separation eller skilsmässa.
Jag är 52 och det var ju inte så här det skulle bli. Och det är ju de flesta största skräck.
Att finnas till hands. Så sitta tyst. Kanske säga att man inte vet vad man ska säga, men jag är här. Så den här bilden av att vara hjärta med öron utan mun tycker jag är fint. Men om du möter sorgen i smärtan, precis som du är inne på Karina, under där så ligger ju glädjen, livslusten, nyfikenheten, kompassen och bara väntar.
Hej och välkommen till Hälsorevolutionen, podden som vill stödja din mest rika livsresa. Och förra veckan så handlade podden om livsglädje. Och den här veckan ska vi prata om det som också tillhör livet, sorgen. Jag heter Maria Borelius, författare och vetenskapsjournalist. Och idag är en speciell dag, eller hur Karina?
Ja, jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent, ska jag säga också. Det är ingen vanlig dag idag alls när det här sänds. Vi är tillsammans, jag och mina barn, och ska bara ta det jättelugnt och liksom minnas Anders och vara tillsammans. Det är det viktigaste just nu. Och det känns så otroligt viktigt att kunna dela med sig lite om sorg, därför att jag har märkt att många har ett behov att prata om det och mota bort det i sina liv. Och det är klart man gör, för det är ju jobbigt. Man har ingen lust att känna smärta, för det här är ju smärta det handlar om. Men alla kommer ju tyvärr förr eller senare drabbas av döden i ens närhet eller på olika sätt. Och om jag tror att om vi kan avdramatisera det lite grann och prata om det. Vi pratar ju lite om det här i nästan varje avsnitt lite grann. Så bara det är ju ett steg. Men då gick jag en kurs i sorgebearbetning som jag hade fått rekommenderad från olika håll. Och kursen råkar också äga rum i en lokal bara 50 meter från där jag bor. Mitt i Stockholm.
Och it was meant to be.
It was meant to be. Jag hade gått förbi den här adressen ett antal gånger. Men det tog ett tag innan jag kände mig redo. Det är så mycket som ska göras när någon har gått bort. Det var jättejobbigt att hitta en plats för graven. Och sen skulle vi beställa gravsten. Det tog evigheter innan jag gjorde det. Därför att gick jag in på den där sajten, så stod det designa din egen gravsten. Ungefär som att jag skulle designa en t-shirt. Alltså det finns så mycket i den här processen som... Det finns mycket brist på kommunikation har jag upplevt. Och kanske också för att jag jobbar med kommunikation och skrivande och den här podden, så blir man mer lyhörd för det. Men ja, nu har jag bara fakturan kvar att betala för gravstenen. Sen har jag gjort allt det praktiska. Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt, bilen står fortfarande på Anders. Jag tror någon av elräkningarna står på Anders. Det har varit så mycket saker som inte har funkat. Abonnemang från Netflix till Spotify till... Ja, men som är viktigt att man i alla fall kan lyssna lite på musik när allt är skit. Man liksom sätter ena foten framför den andra och livet måste funka. Det är inte som vanligt. Men jag har två fantastiska söner.
Ja, det har
du. Och vi är fortfarande en familj.
Nej, de är
även
så
om vi har
goa.
Haltat ja. Fram och fortfarande haltar fram liksom.
Mm.
Och jag har fantastiska arbetskamrater. Du är den bästa som gör att jag har fortsatt att gå till jobbet och fortsatt att fungera. Och vissa dagar har varit tyngre än andra. Men,
ja. men och jag tror att vi är många som liksom står kring dig och har tänkt också att ditt sätt att hantera sorgen liksom är väldigt inspirerande. Alltså om det kan vara det, så att säga. För att det finns en äkthet och en slags öppenhet och spelfrihet i detta som är... Ja, Den gör oss alla fria, va? Och jag blev så nyfiken när du berättade om din kurs i sorgbearbetning. Ja. Och nu ska vi få träffa din coach också. Det är ju fantastiskt.
Ja. Och han är vd och leder den här kursen. Eller det finns olika program man kan göra. Och jag gick en workshop på 3 dagar i egen sorgbearbetning. Mm. Som är någonting alla kan göra oavsett om man har varit med om något jobbigt på jobbet eller har förlorat sin hund eller sin mamma.
Separationer, eller skilsmässor.
Precis, det var flera som jag gick den här kursen med som hade varit utsatta för brutala svek liksom, från livspartners som hade stuckit. Så sorgen har ju så många olika ansikten.
Men sorgen är universell, men det kan vara många saker som ligger bakom. Och vi tänkte vi skulle hedra Anders, kan man säga.
Ja.
Och dig, känner jag, Carina. Ja. Med att göra ett avsnitt om sorg och hur man kan bearbeta sorg. Och vad man kan få med sig. Mm. Och vi ska då få träffa Anders Magnusson. Mm. Spännande.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome. Färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder 2 solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30,
så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa. Och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal. Och de har ett högt innehåll av fibrer. Bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion. Både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott. Som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter. Husk Mage i balans Classic. Husk Mage i balans mjölksyra bakterier. Och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Nu, Anders Magnusson, välkommen till Hälsorevolutionen.
Tack för det, Maria.
Ja. Du är grundare och ledare för det mycket speciella Svenska institutet för sorgbearbetning.
Stämmer bra det.
Varför är det viktigt att bearbeta sorg?
För att det frigör ens energi och närvaro i livet. Istället för att gå och älta gamla upplevelser och tappa energi och närvaro kring det. Så kan man försonas med sig själv och det man har varit med om. Så att man kan leva fullt ut här och nu.
Hur ser oförlöst sorg ut? Sån här impackad sorg liksom?
Det kan se lite olika ut för olika personer. Men det kan till exempel vara att man använder sig av tillfälliga lättnader för att reglera sina känslor. Det kan vara både genom arbete, mat, träning, shopping, sex, ja, egentligen vad som helst. Och det går ju även att använda mer konstruktiva coping-strategier också, som ja, yoga och promenader och prata med vänner och sådär. Som också ger en tillfällig känslomässig förändring, men som inte ger något bestående resultat, utan tankarna och ältandet kommer tillbaka. Så det kan vara ett exempel. Ett annat kan vara att man kanske tänker på motparten och mist. Och det kan ju vara både positiva och negativa upplevelser. Men där det blir smärtsamt det man tänker på. För att man inte kommer få mer av det positiva. Och att man kanske undviker att prata om eller tänka på det man har varit med om. För att det blir smärtsamt. Det kan också vara att man har spänningar i kroppen, låg energi, att man är nedstämd, så kallad deprimerad eller ångest. För egentligen så, alltså när man tänker på sorg, då tänker man ju ofta att det är någon som har dött. Och det kan det ju handla om. Men det kan egentligen vara alla typer av förluster och förändringar. Och så fort man tänker på någonting som inte är här och nu, utan någonting som man upplevt kring gårdagen som inte är ett positivt minne, då kan man ju fråga sig, vad är det som gör att det här minnet kommer tillbaks i nuet? Kan det bero på att jag är inte färdig med den här upplevelsen? Att psyket ungefär rycker upp handen och säger, hallå, det här är inte du riktigt klar med. Det här behöver du ta tag i. Och att då sopa det under mattan det drar inte upplevelsen i mål. Men att prata om upplevelsen med andra, det drar inte heller upplevelsen i mål fullt ut.
Mm. Vi ska gå in lite på vad man kan göra, men du har ju själv, kan man säga, en egen väg in i den här kunskap och insikten och varit med om svåra saker. Berätta. Mm.
Ja, alltså, jag är ju nykter och drogfri sedan drygt 24 år. Och levde ett väldigt destruktivt liv, både missbruk och kriminalitet. Och har också varit nära dö faktiskt 12 gånger. Så att,
ja, det 12 gånger?
Ja, det är skjuten och knivhuggen och misshandel, medvetslös, fall från höga höjder, hemsolyckor, bilolyckor, överdoser, allt vad det är. Mm. Så jag sitter ju här trots så som jag levde, inte, det är inte min förtjänst om man säger så, utan det är väl min nåden av att få att, gå igenom allt det där och komma ut på andra sidan. Men brytningen i det där kom så småningom genom att jag blev som sagt nykter, drogfri, och då gav mig in i det här med personlig utveckling, för det var någonstans vägen till nykterheten, att komma till ett tillstånd där jag var bekväm i min egen kropp, att jag inte hade ångesten och alla flashbacks eller ja, PTSD kanske man skulle säga idag då, kring allt det där som jag genomgått, utan faktiskt bekväm i mig själv och försonas med mig själv och allt jag gjort och varit med om. Och det gjorde ju att livet vände, relationerna började funka så, i det arbete som jag gjorde, både i terapi, tolvstegsprogram, kursgårdar, hyllmeter med böcker jag läste, yoga, meditation och verkligen det mesta inom genren personlig utveckling. Men sen då 2001 så dör min mamma i lungcancer, och då känner jag att alla de här andra verktygen som jag då hade fått till mig och som hade gjort att jag hade kunnat lyckas vända mitt liv, det var ju fantastiska verktyg. Jag är ganska säker på att jag tagit livet av mig om jag inte hade fått de verktygen, för jag mådde så pass dåligt och livet funkar varken med eller utan alkohol vid den tidpunkten. Men då när mamma dör och sorgen och smärtan tar över, då upptäcker jag att de andra verktygen var ju fantastiska men inte hjälper just med sorgen. Och som tur var så hade jag varit i Australien ett halvår och pluggat. Jag studerade på Handelshögskolan nere på Sveavägen, inte så långt härifrån. Och efter jag blev nykter drogfri så gick det väldigt bra. Så jag fick ett stipendium och åkte till Australien och pluggade på en MBA-skola ett halvår där. Och där hade jag en före detta baptistpräst som mentor i tolvstegsprogrammet. Och han vägledde mig i tolvstegsprogrammet då, på ett väldigt fint sätt. Och sen så när mamma dog, då tipsade han mig om en bok som heter The Grief Recovery Handbook, som jag då har översatt till sorgbearbetning. Det var John W. James och Russell Friedman som hade skrivit den. Och den boken hade hjälpt honom när han själv hade varit med om en väldigt svår upplevelse. Hans fru hade fått en blodtransfusion i samband med förlossning på 80-talet och då smittats med HIV genom transfusionen. Och både hans fru och två söner som föddes där, de dog så småningom med AIDS. Så att han blev kvar själv i den familjen. Så han tipsar om boken. Jag läser den. Jag tycker att den verkar lite amerikansk när jag läser den först. Och det beror ju på att den är amerikansk. Men jag var också lite tveksam till att kan det vara så pass enkelt att man gör de här övningarna så ska man må bättre till det tunga man har varit med om. Men dels var det en person som jag hade stort förtroende för som rekommenderade boken, och det så tänkte jag att vad har jag förlorat på att prova? Så på vinst och förlust så jobbade jag igenom boken, och till min stora förvåning så upptäcker jag att jag mår mycket bättre i relation till mamma. Men jag ser också att det finns mer sorg i relation till min pappa som lever, vilket då var en ny insikt för mig att se att man kan ha sorg i relation till en levande person. Och när jag jobbar igenom även den relationen, då är det som att den rösten som jag har levt med i bakhuvudet i 25 års tid, den tystnar. Och jag känner att nu är jag klar med min barndom. Ältandet försvinner.
Kände du att det var liksom sorg som hade på något sätt nästan drivit dig in i det här destruktiva livet som du levde?
Alltså jag använde ju mina barndomsupplevelser som ett sätt att rättfärdiga mitt eget dåliga beteende. Sen hade jag i tolvstegsprogram rätt ut saker med min pappa. Vi har en bra relation idag. Vi ska faktiskt åka till tyngdlyftnings-VM där han ska vara med. I ett veteran-VM i tyngdlyftning.
Coolt.
Det ska vara sekund åt honom där.
Coolt.
Ja.
Det hade jag velat följa med.
Han är 77 och slänger vikter.
Liksom. Ja, men coolt.
Nej, men det är roligt. Så vi har en bra relation idag. Men så har det inte alltid varit. Mest beroende på mig ska jag säga. För att jag är väldigt Ja, men jag riktade ut min frustration och besvikelse över vissa upplevelser och projicerade på min omgivning. Mm. Så att i sorgbearbetningen då, när jag såg det här då jobbade jag igenom det och då tystnade de här upplevelserna. Även om jag rätt innan dess hade gjort gottgörelse, jag hade snackat ut med honom om vissa saker och sådär. Mest kring kanske min del. Och tänkte sen så här att ja, men vem är jag döma honom? Jag har gjort värre grejer själv och vi hade dessutom en bra relation idag. Och då, det var då, nu är vi nu, det får man ju förlåta och acceptera och sådär. Men det låg ändå så att upplevelsen låg och dök upp ibland. Men efter bearbetningen, då var det som att det här oroliga havet, stormiga vågorna, de la sig stilla. Och så kände jag att nu är jag klar med min barndom.
Du var förlöst.
Ja. Och det hade inte jag hört, att man kunde dra upplevelser hela vägen i mål. Att det liksom kunde gå så. Att det kunde bli bättre att man kapar topparna och sådär. Men mer så här att man får lära sig leva med. Det var det jag hade hört. Man faktiskt blir klar fullt ut.
Och då föds idén?
Ja, då känner jag bara så här att jag kan inte dö och inte ha provat att göra vidare till andra. Och det var också slutet på mina studier. Så att jag hade varit erbjuden ett jobb på ett finansavdelning på ett större börsnoterat företag. Så det var en bra karriärsmus och som duktig handelsstudent, high på siffror. Då. Men jag kände att det kan inte vara meningen att jag ska överleva allt det där som jag har gått igenom för att jobba i finansbranschen. Utan jag tackade nej till det och sen så tog jag kontakt med grundarna till metoden och utbildade mig hos dem. De gav handledning till mig och jag var med och höll kurset.
Var det så du kände att ditt liv måste ha en högre mening liksom,
ja,
när
det är
du hade
meningsskapande,
fått
absolut
överleva det här svåra? Ja, mm.
Ja. Så man tänker så här, nu var jag ju inte så lastgammal då när det här hände, men säg att jag var 35 år gammal ungefär. Jag har varit nära det 12 gånger, eller då 11 gånger faktiskt, men numera 12. Men 11 gånger då. Och ja, det är klart att det är meningsskapande för mig i det, men då hade jag ändå hållit på så pass mycket med mig själv och kommit fram till att det drivet som jag hade innan då med prestation och pengar, makt, kontroll var ju väldigt rädslostyrt. Och hade ju landat i den insikten någonstans att man får ju inte med sig en krona när man dör ändå. Utan det blev liksom någonstans lite så här högre syfte i livet. Meningsskapande såklart kunde jag varit med om, men också i att få vara en positiv kraft och bidra. Gör någonting som känns meningsfullt överhuvudtaget. Så. Mm. Och har man hjälpt några sörjande som är från smärta och förtvivlan till att se hur glimten kommer tillbaka till ögonen, så där, då vill man ju gärna se fler sådana ögon som tänds upp.
Och nu sitter vi här på Institutet för sorgbearbetning och jag sitter med dig och med Karina som gick på kurs, eller sorgbearbetningskurs här för dig för några veckor sedan.
Ja, några månader sedan faktiskt, i slutet av mars var det. Mm.
Vad tänkte du när du kom ner här i lokalerna, Karina?
Ja.
Vad hade du för förväntningar?
Ja, men jag hade laddat för det här ändå. Jag hade längtat efter faktiskt att få avsätta tid att skärma av omvärlden. Och det gör man ju verkligen här nere, för i själva kurslokalen finns det inte ens fönster.
Nej.
Tror jag. Nej.
Små fönstergluggar med ljusinsläpp, men ingen utsikt.
Nej. Nej. Så att man blir snabbt ett tajt gäng där. De 17 tror jag vi var som gick den här 3-dagarskursen. Nej, men jag minns att jag längtade, för att det är ju så mycket i livet som pågår hela tiden. Jag har ju två barn, stora killar, men ändå. Det är liksom vardag och det är mat och det är disco och jag har två katter. Och jag har olika jobbuppdrag, även om jag jobbar lite mindre för närvarande. Så det är liksom lätt att allt rulla på. Den första tiden efter att Anders gick bort, så är det ju ganska mycket praktiskt och sådär. Och det pågår, tycker jag, ganska länge. Och sen så jag hade massa jobbuppdrag och jag kände att om jag bara skulle skita i dem, då skulle det bli problem också. Och jag jobbade i ganska lustfyllda sammanhang som med dig, där jag också kände mig trygg och att jag kunde vara mig själv och kunde ha en dålig dag. Så att jag gjorde bedömningen att det är bättre att jag tar de här uppdragen i mål. Och sen bestämmer jag mig för att ta det lugnare sen. Inte bara fylla på en massa. Så då kan jag ju se att mycket av den första tiden det var praktiskt arbete. Och det var mitt vanliga jobb. Sen så grät jag ju varje dag och tittade på bilder och förbannade allt som hänt. Men det är också det stora fokuset i början om man är förälder är ju barnen, tror jag de allra flesta skriver under på. Alltså hur tacklar barnen det här? Och då sätter man sig själv lite åt sidan. Så det var mitt första prio, att finnas där för barnen liksom 24/7. Om de ville gråta mitt i natten så fick de ringa mig, väcka mig när som helst. Med det sagt så kändes det som en lyx nästan att komma hit. Och det kan du göra när man går på kurs av alla möjliga, alltså i personlig utveckling. Så. Sen var det ju väldigt hardcore måste jag säga. Alltså det var ju tufft. Det var ju ingen spabehandling direkt.
Nej, jag driver på.
och då kommer man hit och man vet att man ska gå i den här bearbetningsprocessen i 3 dagar. Vad händer då när man kommer hit, Anders?
Ska jag fråga mig det?
Ja. Först frågar jag dig vad du tänker ska hända. Sen frågar vi Carina vad hon tyckte.
Nej, men A och O är ju en trygg miljö. Så att ett schysst välkomnande omhändertagande är ju A och O. Så att man kan sänka garden. Jag jobbar ganska mycket med humor också faktiskt. Och det är så att tårar ligger nära skratt. Så det gör också att man sänker garden. Så det, jag skämtar faktiskt en del. Inte på något banalt sätt och sådär. Men varvar mellan skämt och allvar. Och går också före i processen. Så att visa att det är tryggt och säkert. Så att jag ber ingenting av någon annan som jag inte själv gör först. Så att det är lite följa John kan man säga. Sen handlar det om att öka delaktigheten för att bryta isoleringen. Så hyfsat fort få deltagarna att börja bli aktiva, presentera sig själv, lära känna varandra i smågrupper. Vi nämnde här då, Carina, att det var 17 deltagare på kursen. Ibland kan det vara upp till 20. Men i stora gruppen så är det ändå, det spelar inte egentligen så stor roll. Jag har haft kurser på 50 pers också, förvisso med assistenter. Men i den stora gruppen så är det föreläsningar. Vi går igenom instruktioner för övningar, vi svarar på frågor. Det egentliga arbetet sen, det görs individuellt, enskilt, där man skriver och reflekterar utifrån sina egna erfarenheter. Och det delar man sen med sig av så mycket eller så lite som man känner sig bekväm med i små grupper. Och då är man aldrig mer än 4 personer i den mindre gruppen. Och i och med att man, det handlar om att man ska vara ärlig och sann mot sig själv, men att man inte behöver gå in på detaljer. Man kan till exempel beskriva, som man säger, lite mer tabubelagda förluster som förlust av tillit eller förlust av trygghet utan att de andra deltagarna exakt vet vad det handlar om. Vilket gör att vi har till och med på uppdragsutbildningar arbetskollegor som sitter och gör det här jobbet tillsammans, så det funkar utmärkt. Så det är inte någon form av gruppterapi där man gråter i stor cirkel då, utan det handlar om att lära sig vad oförlöst sorg beror på och vad det är man kan göra för att förlösa de här känslorna. Och det jobbet kan man sen efter kursen göra på egen hand hemma. Man kommer behöva ha något vittne vid något tillfälle, men det kan ju vara egentligen vem som helst som kan vara ett hjärta med öron utan mun som kan möta bekräften i sin kommunikation.
Finns det någon rätt timing att komma efter en händelse? Carina kom, vadå, 9 månader efter?
Ja, och jag tänkte ju så här, oj, det här kanske är för tidigt.
Ja.
Men jag mötte ju, det var någon som också förlorat en närstående några månader innan. Så att alltså väldigt, förhållandevis nära. Och det minns jag att du sa, att det spelar inte så stor roll.
Så det är ju individuellt egentligen. Man kan väl säga så här, att när en sörjande själv ställer sig frågan, är det för tidigt för mig att bearbeta det här nu? Då är det normalt sett inte det. För då ställer man sig frågan. När det är för tidigt, då ställer man sig inte ens frågan. Och sen så om man skulle göra en tumme pekfinger, kanske man säger 2-3 månader. Men jag har också deltagit. Det beror helt på om förlusten, vad det handlar om. Nu pratar vi dödsfall, men det kan vara separationer också. Det kan vara barnasupplevelser. Egentligen vad som.
Kan man komma med hur gamla grejer som här? Kan man komma 85 år gammal med något som hände när man var 5?
Ja, det har jag haft. Och där mamma kanske varit död i 40 år. Och sen, ja, då brukar ju snarare resultat, eller tanken var då att jag skulle ha kommit lite tidigare. Men ja, kanske inte helt oväntat.
Ja. Men det finns det någon situation när man inte ska komma med en sorg och bearbeta? Finns det liksom någon situation i livet där det är bättre bara att lägga på ett fett järnlock?
Jag ska lägga på, ska jag inte säga, för det är ju inte alternativet. Bearbeta eller lägga på locket är inte de två alternativen, utan...
Vad är alternativen då?
Nej, men kommunikation är ju nyckeln oavsett. Men bearbetning handlar ju om att skaffa sig kunskapen och verktygen för att kunna få en långsiktig bestående läkning. Men det kan ju vara situationer i livet där du kanske inte har praktisk möjlighet eller tiden till att avsätta 3 hela dagar till att lära dig vad oförlöst sorg beror på och hur du kan bearbeta. Men det är ju inte samma sak som att man måste lägga locket på sina känslor och tankar. Men ta ett så här konkret exempel ibland som folk hör av sig kring. Att man har en anhörig som ligger för döden. Och man har ganska kort tid kvar. Så att det liksom handlar om någon vecka. Liksom. Mm. Då avråder jag från att komma på en kurs. Liksom inte lägga 3 dagar på att göra en kurs. Och sen, samtidigt som du har en anhörig som är nära att dö. Men det är inte samma sak man behöver lägga locket på, utan då handlar det om att vara där, att kommunicera sin tacksamhet och sin kärlek och njuta av den tiden man har kvar tillsammans. Sen de sakerna gäller egna dåliga samveten och förlåtelse kring motpartens agerande och så, det kan man alltid ta i efterhand. Så man behöver inte vara orolig för att motparten dör, att det inte finns, att man inte kan reda upp saker och ting då. Klart man kan ibland ta vissa dåliga samveten och sådär, men framförallt handlar det om att vara närvarande och tacka för det som har varit bra och uttrycka sin kärlek. Och då är ju det som är prio, snarare än att gå på någon kurs. Men bortsett från det skulle jag säga att de flesta väntar för länge med att komma. Nackdelen kan man säga att komma snabbt, det är ju att man har, liksom det är en kurs och vi lär oss och så vidare. Och så där, så att man har ju lite lägre energi och man har lite svårare med koncentrationen. Å andra sidan så har man ju allting så här top of mind, så ligger verkligen på näthinnan det som man behöver bearbeta. Medan man väntar ett tag, då ska man ju liksom någonstans backa och gå tillbaks till vad är det för tankar och känslor som jag går och bär på kring det som har hänt. Som man då kanske då har börjat hantera, sopa under mattan lite eller distansera sig ifrån. Så då blir det ju den resan man behöver göra istället då. Så allt ifrån ganska direkt inpå till kanske upp till ett år då, någonstans där. De flesta brukar komma någonstans kring 6-12 månader skulle jag vilja säga då. Men jag har ju exempel på dem. Jag hade en man här, hans fru varit dålig väldigt länge. Hon låg i koma, men han anmälde sig faktiskt till kursen innan hon dog. Men hans sorgeprocess hade ju hållit på ganska länge liksom, samtidigt.
Det är intressant det här med tidsperspektivet tycker jag. Nu, man pratar ju om ett sorgeår. Jag har ju bävat för den här ettårsdagen. För vad hände sen då liksom? När man har... Ett år är så tydligt, för det är liksom första julen och det är första födelsedagen och alla jobbiga grejer som man ska göra och spegla i att nu är vi här utan Anders då. Men det var också det jag kände att det, ja, är det för tidigt att gå den här kursen? Att det är det jag som liksom vill ta tag i det och sen så ska det vara sen ska jag fixa det. Och så är det ju inte, utan jag gick ju för att få mer professionella redskap. Och är det något man får höra när man är med om något jobbigt så är det ju ta nu hjälp. Ja, så funderar man på vad ska jag ta hjälp med? Det enda man behöver hjälp med i början, det är typ någon som kommer och går till återvinningen eller alltså tömmer soporna. Och det är ganska jobbigt att ringa någon och säga hej, skulle du kunna komma imorgon 3 och hjälpa mig? Och så då gör man det själv eller ja, man harvar på liksom i bästa fall. En del kanske inte ens orkar gå ut med soporna. Jag har ju absolut bett vänner om hjälp med mat och liksom med olika saker.
Olika praktiska saker.
Ja, praktiska saker. Men det är det svåraste. Det är skitsvårt att be om hjälp. Alltså. Mm. Och det är väldigt lätt att säga till andra. Det brukar jag ju också säga. Ja, men Tänk nu att du inte ska behöva göra allt det här själv. Tänk, be om hjälp. Men vi är så fostrade i att vi ska liksom fixa de svåra situationerna i livet på något sätt.
Ja, sen så också, man tänker på sorgreaktioner där man har låg energi, svårt med koncentrationen, påverkar mat och sömnvanor.
Ja.
Man inte känner igen sig själv, det känslomässigt börjar dalbana.
Mm.
Och sen i det här då rätt svåra tillståndet så ska man då uppbåda kraft till att komma över den här socialiseringen och be andra om hjälp.
Mm.
Och strukturera arbetsprocesser i hemmet och säga, här finns en sopa som ska
gå till. Nej, men det var så jobbigt. Ja.
Den sopstaden, var ligger den? Eller hur?
Ja. Alltså det är lite bakvänt där. Någon som känslomässigt håller på att förblöda ska be om hjälp.
Mm.
Där borde ju omgivningen ta tag i taktpinnen och typ dyka upp på, utanför dörren och säga, här är mat.
Och det gjorde min bästa vän Ann. Ja. Det var så fantastiskt. Hon gjorde det redan när Anders låg på sjukhus och det var cellgiftsbehandlingar och skit. Då, det var inte så där, vill ni ha mat eller ska vi hjälpa till? Eller hon kanske började ställa det, men sen slutade hon ställa den här frågan. Hon sa bara att på tisdag så ställer vi mat utanför dörren, typ 6:30.
Mm.
Ringer inte ens på dörren, utan bara...
Står där.
Och det var så kravligt. Alltså det var, jag började gråta. Det var så fantastiskt.
Mm.
Och sen så vet jag att de flesta frågar är så här, vad kan jag göra? Vad kan jag hjälpa till med? Det är jättesvårt att veta det. Men det får man ju lära sig om man ser någon amerikansk film, att då kommer ju folk med lasagne. Och det är ju typ det bästa tipset. Alltså, som man kan göra precis i den akuta fasen.
Och naturligtvis... Ja, man skulle ha en liten sån här 5-minuters...
Glasshandelsskola.
Ja, men en liten...
Titta på judiska kulturen.
Ja.
De kommer ju och sitter skiva.
Ja, just det.
Och hos den som gör...
Ja.
Och så är man bara där.
Ja.
Och fixar. Och den personen kan bara sitta i en stol. De bara kommer in till hemmet. Och så sätter man sig i törn och sitter skiva är... Jag har sett en otroligt stark grej hos ett folk som har varit i förskingring och liksom stött varandra. Men vi som inte har skiva, vi får gå till Institutet för sorgebearbetning.
Ja, alltså det får man ju göra när det gäller den bearbetningen då. Men den här praktiska hjälpen, den hjälper ju inte vi till.
Nej, ni har inte sopkämpningen.
Och den biten, alltså det är någonstans saknar vi den kunskapen generellt i samhället. Jag hade en vän som begick suicid för 3 år sedan, lite drygt. Och då satte vi ihop en krisgrupp med 10 vänner som ledde och fördelade arbetet kring familjen. Vi var en fru och 3 barn. Och då är det ju både emotionellt stöd till både fru och barn på olika sätt. Och där involverar då klassföräldrar, alltså typ 3 familjer kring varje barn. Närmaste väninnan, men också avlastning för närmaste väninnan.
Mm.
För hon behöver ju också hjälp och stöttning för hon ska finnas där till hans då, kring det känslomässiga. Och sen så lite avlösning till och från och så då. Men att alltid någon som finns på plats, eller åtminstone liksom står jour då, så ett schema kring det. Så det är emotionella. Sen har vi det praktiska stödet som vi är inne på med mat och så, städning, betala räkningar.
Mm.
Alltså det är inte bara matlagning, utan det är ju liksom tvätt och ekonomin. Och sen är det praktiskt då kring en ny bostad som behövdes till. Hitta det, flytthjälp, bygga, reparera.
Vilken grej.
Och sen har du då nätverksstödet då, för att motsatsen kan man säga är isolering då. Att börja jobba, som du var inne på, att inte släppa kontakten helt, utan någonstans ha lite vardag, fast kanske gå ner till 25% arbete.
Mm.
Så småningom, inte första dagarna såklart, men så småningom då lite krypa in i det. Också ta med på sociala aktiviteter, gå på en bio, gå ut och käka.
Mm.
Ja, bryta isoleringen både för barn och fru då. Och sen har vi slutligen det här kognitiva stödet, vilket består i då att skaffa sig kunskap kring försäkringar, det är presentera förslag kring begravning, så att man slipper söka information och egentligen plocka fram beslutsunderlag och sen så bara, hur vill jag göra med det här, det liksom. Ja, det då.
Ja.
Och sen är det någon som drar det i mål.
Ja, det är så sjukt mycket papper. Det bara väller in i brevlådan. Mm. Det brukar ju inte komma så mycket post nu för tiden, men under den här perioden, jäklar vad det kommer. Och sen blir man så här, först kom jag åt Anders bank-ID så jag kunde liksom se, okej, vad är det vi har för... Alltså nu visste vi en hel del om vår ekonomi, men det vet ju inte alla liksom. Och sen så spärras ju det, och då spärras även den dödes konto. Och då får inte du komma åt det.
Nej, just det. Nej, så det är sånt det där som de flesta inte känner till. Och sen inte heller att det är någon kortsiktig en veckas jobb, utan att det löper över tid. Mm. Sen är det också att många människor vill ju hjälpa till, men man vet ju inte hur. Ja, och det var ju också då ett sätt för den här, så här gruppen, ledningsgruppen, om man vilken krisen här, att fördela arbetet och kanalisera in folks vilja att bidra på olika sätt.
Fantastisk.
Jag tog upp ett konto också för barnen kring typ utlandsstudier, körkort och sådär.
Fantastiskt.
Ja. Nej, så där funkar det ju. Jag brukar använda det som exempel, för där fångar vi upp alla de här delarna i praktiken då. Med både emotionellt stöd, praktiskt stöd, nätverksstöd och kognitivt informativt stöd. Mm.
Och när man då kommer hit och ska gå, så jag blir nyfiken, vad är det för steg konkret, om du skulle beskriva de stegen man får gå igenom?
Hela metoden. Dels så tittar vi på hur vi socialiserade kring hur hanterar jag mina tankar och känslor när jag är med om förluster. Ofta så blir vi uppfostrade i att man inte ska vara ledsen, att man ska starkt hålla ihop och kämpa på och distrahera sig på ett olika sätt och så. Men det ger ju bara en tillfällig distraktion och ingen kommunikation i det. Och när det inte funkar då, så skaffar man kanske då olika strategier för att få tillfällig lättnad med mat, shopping, träning och det som jag är inne på då. Så att det liksom ser liksom, hur beter jag mig normalt, vilka strategier har jag och vad ger det för resultat om några. Så det är det ena. Sen tittar vi på en tidslinje över våra liv och ser vad är det för förluster som jag varit med om. Det är ju som sagt inte bara död som utlöser sorg, utan det kan ju vara separationer, barnsupplevelser, trauman, sjukdom, olyckor, förlust av tillit, det kan vara otroheter, vänner som sviker, mobbing, sjukdom, missbruk kanske jag sa. Alla förluster och förändringar, och faktiskt även positiva förändringar, kan utlösa motsidiga känslor. Det kan vara att få barn, många hamnar i så kallad depression, men egentligen kanske normala sorgreaktioner när man blir förälder, för det är eget ansvar, det är förlust av frihet, det är påverkan på relationen, det är en stor omställning. Även att, jag har jobbat en del med ledarutveckling, så att sälja sitt företag, om man gör en exit, tycker folk så här, wow, blir ett ekonomiskt oberoende, vad härligt. Men jag har inte suttit på någon entreprenör som inte hamnat i sorg kring att man har sålt sin bebis. Så att även positiva saker, vinna en idrottsman som vinner OS-guld eller VM eller SM, eller ja, beror på vilken nivå man kör på såklart. Men då har man jobbat alla de här åren för det här målet och så infrias i målet. Och då är det klart fantastisk glädje, men tomheten efteråt, när man har nått det här målet, vad händer nu då? Man trodde liksom att nu kommer allting förändras när man har det här målet, så upptäcker man att kanske en viss tomhet efter att ha nått det här målet.
Man gör en tidslinje då över sorgerna. Och det vet jag att du berättade att du fick göra, Carina.
Ja, men det är väldigt intressant. Förlustdiagram heter det, va?
Förlustdiagram. Man kan också tänka förändringsdiagram. Men vi kallar det för förlustdiagram. Ja. Mm.
För det hade inte jag i alla fall tänkt ut på mitt liv utifrån det perspektivet.
Ja, vad upptäckte du då när du gjorde det?
Ja, det är alltid spännande på något vis att ringa in sitt liv. Det var ju tillfälle att och reflektera kring både min liksom små och större saker som hade hänt. Jag är sån som har alltid haft ganska dåligt minne, och det tyder ju på att man kanske då har varit, eller jag vet inte. Ibland säger ju en del att ja, men då har man varit med om lite jobbiga saker, men jag tror jag har haft en sån normal jobbig uppväxt. Så jag fick gräva lite i det där. Och så får man göra linjer upp och linjer ner. Om det är liksom bra grejer, eller hur? Och
ja, det är inte på förlustdiagrammet då. Utan det är faktiskt på relationsdiagrammet.
Ja, sorry.
Efter förlustdiagrammet, för då markerar, då tvingar vi oss in och möta sorg och förlust. Så då är det bara sträck neråt.
Mm.
Men sen, som du är inne på, sen väljer man ju en relation att jobba med. Och sen utforskar man den relationen. Och då är det en tidslinje över relationen.
Precis.
Och där är det ju både positiva och negativa händelser.
Och det
du
var
valde
ju väldigt
Anders.
Ja, jag valde ju Anders. Mm. Och det var ju väldigt fint på något vis att ringa in våra milstolpar, eller vad man säger. Sådär. Så att det handlar ju mycket om att hedra den som har gått bort. Och det kände jag att det momentet handlar ganska mycket om det. Att, men både för en själv, eller mest för en själv såklart, men Det är så lätt att man bara rusar på i livet och tänker på, ja men sen ska vi göra det, sen ska vi göra det, sen ska vi göra det. Det har jag märkt, jag har skrivit lite grann på Instagram, ja, den 16 varje månad faktiskt. Mm. Och det som folk berörs ju av det här, hur otroligt skört det är. Vi pratar ju inte om sorg på ett normalt sätt. Och det är ju du, tar ju du också upp i under kursdagarna. Och det är väl en del, det tror jag att du har skrivit någonstans, att det är ett av dina mål, att det ska bli mer, få mer plats, eller? I samhället.
Ja, både sorg och glädje är en naturlig del i människors vardag.
Ja, ja.
Att man inte lägger någon värdering i känslor.
Ja.
Där har vi en bit kvar, kan man säga.
Ja, men verkligen. Och det är så många som liksom berörs av, om man skriver om, ja men det kan vara något så här vardagligt liksom, som att jag inte hittade var glödlampan låg, ja men så typiskt liksom, att inte jag var chef över glödlampslådan och hatar att byta glödlampor.
Då dyker bilden av Anders upp på nätet.
Ja, han var glödlampschef och mycket, väldigt, väldigt mycket annat också. Mm. Men det, jag tror att vi lever ju i det här liksom lyckokick-samhället där det är fredagsmys och härliga resor man drömmer om, och om man har råd att göra några olika typer av drömmar vi vill uppfylla i våra liv. Och det är ju inte något fel med det, men det som händer om man råkar ut för jobbiga saker, det är ju att vi inte har de här verktygen, vi är inte förberedda. Alltså vi vet rent teoretiskt, ja, men någon kan bli sjuk och någon kan dö.
Alla kan dö.
Exakt. Alla ska dö.
Det är värre än så.
Jag känner ju såklart att det är för jävligt att Anders dog när han bara var 51 år. Det är alldeles, alldeles för tidigt. Men någonstans rent statistiskt så är det ju så att alla lever ju inte tills de är närmare 100. Men vi går ju runt och tror det. Därför att ganska många lever lite längre och sköter sig. Anders sköter sig också på väldigt många sätt och motionerade och åt hyfsat bra och sådär. Och det pratar vi om i den här podden hela tiden. Men det är ju ingen försäkran. För det finns en rad sjukdomar som vi inte har rått bot på. Man kan bli överkörd av en bil och allt möjligt. Man kan fastna i ett beroende eller vad som nu kan hända. Många idag tror jag, därmed, och jag själv också, innan det här hände, går runt och tänker att vi har någon slags, ja men det kommer nog inte hända mig. Sen finns det ju de som är paranoida och går runt och tror att de ska dö hela tiden. Vi är olika. Men jag har mött att folk har blivit berörda och tycker att det är viktigt att jag skriver om sorgearbetet, men också det praktiska och också, okej, vad händer nu? Jag är 52 och det var ju inte så här det skulle bli. Och det är ju de flesta största skräck. Som jag har nämnt tidigare, en tv-serie som jag har tittat på som heter Afterlife med Ricky Gervais, den här brittiska komikern. Har du sett den?
Jag har sett något avsnitt,
ja,
inte hela.
Den är ju skruvad som 17, men nu har jag sett den ända i mål. Alltså den är så jäkla bra. Och sen läste jag också en intervju med honom om varför. Och han har ju gjort den just för att hans största skräck är att förlora sin livskamrat. Han har förlorat sin mamma och sin pappa på ganska kort tid, tror jag. Och då har han plötsligt, ja, så blev han skitgrej liksom, för att det skulle hända något ytterligare. Och då började han skissa på den här serien som han både har skrivit och regisserat och spelat huvudrollen i. Och miljontals människor har sett den. Och den är helt störd på massa sätt. Men den sätter fingret på sorgen som så många uppenbarligen har ett behov att prata om eller se en tv-serie om. Och det tycker jag är intressant. Att vi liksom, det är fortfarande ett tabu på vissa sätt. Och vi har ett enormt behov av att, och jag tror det handlar om att vi vill komma i kontakt med våra känslor. Vi längtar efter oss själva på något sätt. Eller vad tror du?
Ja, alltså det blir ju så att om man har varit med om någon förlust och så upptäcker man att det här var inte jag speciellt bra att hantera, då blir man ju såklart orolig för att tänka om det händer någonting igen eller kanske till och med något ännu värre.
Mm.
Då kommer jag ju inte kunna fixa det heller. Och det är klart, då pendlar man ju någonstans mellan ångest och smärta kring det som, eller ja, ångest, smärta i alla fall kring det som har varit, men också en oro för morgondagen, tänk om det händer. Och då missar man ju nu, livet här och nu. Mm. Mm. Så det är väl en sån där sak, effekt av bearbetning. Det är att okej, okay, nu har jag varit med om det här svåra livet. Men jag är okej ändå. Mm. Då blir ju inte morgondag så farlig. Utan händer det igen så kommer jag ju fixa det också.
Man går igenom de här stegen hos dig. Vad kommer det för reaktioner i gruppen? Kommer alla att reagera ungefär på samma sätt som du förväntade? Eller är det väldigt...
Jag har ingen förväntan på hur man
vad du föreställer dig ska bli.
Eller ja, men det kan vara lite olika såklart, reaktioner. Men jag förväntar mig att folk går klart och går i mål med sin bearbetning. Det är inte alltid det blir så, men det är min... Ja, förhoppning i alla fall. Vi har faktiskt mindre än 1% som inte går klart kursen när man väl kommer hit. Och det inkluderar om man skulle råka bli fysiskt sjuk och åka på någon förkylning eller sånt där när man går kursen. Så att, i stort sett inga avhopp.
Kan du beskriva kort stegen i den här processen?
Ja, okej. Okay. Så första steget då är att vi utforskar vårt eget förhållningssätt till sorg. Vad har jag för programmering om man vill, eller uppfostran kring hur hanterar mina tankar, känslor med om förluster? Och hur agerar jag för att hantera känslorna på kort sikt med tillfälliga lättnader? Så det är myter om sorg eller felaktiga föreställningar om sorg och tillfälligt energiförande beteende eller tillfälliga lättnader. Det är det första utforskandet. Sen tittar vi närmare på vad är det för konkreta förluster som jag har varit med om och förändringar som har påverkat mig. Så det gör vi i form av en tidslinje med förlustdiagram. Sen väljer vi en specifik relation som vi vill jobba vidare med. Och det kan vara en person som är död eller någon som lever. Men ja, säg att en av fem jobbar med relationen till levande föräldrar. Två av fem jobbar med någon form av dödsfall. Och sen typ en av fem jobbar med separation. Så det är typ det som är 80% och sen så 20% andra typer av förluster. Och där utforskar man då relationen mer i detalj. Vad är det som har hänt? Vad var bra? Vad var dåligt? Vad kommer inte bli utifrån det som har skett? Alla brustna drömmar och förhoppningar. Vad har jag dåligt samvete över som jag kanske skulle behöva be om ursäkt för? Och vad är det för någonting som jag behöver förlåta motparten för som den har sårat mig kring? Och sen så, när man identifierar de tankar och känslor man har kring det som har hänt, så formulerar man den slutligen då i vad vi kallar för ett fullbordansbrev. Där man sätter ord på allt det som man går och bär på. Och sen så i slutövningen så läser man upp det brevet, lite av en gestaltövning där man riktar sig till motparten. Och det är oavsett om personen lever eller inte, så riktar man sig till motparten. Men aldrig direkt till motparten, utan bara så här indirekt att man föreställer sig att man har personen framför sig. Men de andra i den lilla gruppen är vittnen på att kommunikationen är ägt rum. Och så avslutar man med den kommunikationen med ett avsked.
Wow.
Och det är liksom själva...
Det måste vara otroligt starkt i den. Alltså jag kan bara se.
Nej, det var ju helt otroligt. Och de två jag var i en grupp, de hade varit med om helt andra typer av sorger, svek av olika slag. Och det säger du också inledningsvis, att det går ju inte att mäta liksom. Sen så kan man ju tycka kanske rent teoretiskt att, ja, men att förlora sitt barn, det är väl, måste ju vara det värsta, kan man ju tycka. Men man möts någonstans, så att man lägger de där värderingskorten åt sidan. Och sen så finns man där och lyssnar. Men det som var svårt var ju att inte kommentera, alltså inte säga något. Om någon berättar om traumatiska upplevelser och sen riktar sig till den personen som har svikit eller gått bort, och gråter liksom och skakar. Och då får man inte, som då det här vittnet, du får knappt nicka liksom, eller hur? Du ska inte...
Ja, ingen värdering, ingen bedömning. Man är ett hjärta med öron utan mun.
Ja.
Och ingen beröring heller.
Nej.
Under just den fasen. Sen så erbjuder man ju ofta en kram när man väl är klar med hela sin läsning. Men inte under processen. För att då är man ju i sina tankar och i sina känslor.
Mm.
Och att då... lägga in beröring där, det distraherar personen från sin upplevelse.
Ja.
Så där vill vi inte ha beröring.
Nej.
Och sen efteråt vill vi inte ha några frågor, inga kommentarer, inte ens faktiskt bra jobbat, eftersom det också är en värdering.
Mm.
Tack för förtroendet kan man säga, men inte mer än det.
Mm. Och det var utmanande, för att man är så van vid att man ska liksom, ja, men säga något. Ja, men
stackars dig, vad hemskt.
Vad du är stark, eller vad du, vi vi är här, vi vill lyssna, eller du vet, bara...
Och hur kändes det för dig att inte få det bemötandet utan det här, utan bara så här?
Det var jättebra, alltså det var ju inte att jag saknade det när jag själv berättade, utan det var mer att känna sig bakbunden när man satt och lyssnade.
Ja, du har en gammal vana där som du inte...
Ja, och jag är ju journalist i grunden, så man är liksom, har ju...
Men det kändes bra för dig att få det bemötandet själv när du var i den processen?
Ja, det var jättefint. Och det var också fint att det var neutralt. Att det inte var någon som tyckte en massa. Eller kanske speglade något ur sitt eget liv. För det var inte relevant just då.
Nej, liksom. Precis.
Man får vara helt i centrum just då. Och men du vet att de andra lyssnar.
Mm.
Men det blir ingen som klappar en på huvudet. Eller kramar en för hårt. Eller lägger sig i på något sätt. Nej, liksom, eller får, säger det kommer bli bra. Eller, det är ingen som säger så.
Nej. din upplevelse för vad där oemotsagd och okommenterad.
Ja.
Det är din upplevelse.
Är inte det här enormt viktigt? Jag gick i omvärderande parterapi, hette det. Reevaluation of counseling, när min bror dog i en eldsvåda och dessutom hade haft schizofreni. Väldigt, väldigt svår upplevelse. Och då lärde jag mig det här. Och det var ju så ovant att inte gå in och trösta någon som var ledsen. Att inte, jag är väldigt taktil, man vill ruva, man vill krama. Men jag har ju lärt
mig... Och för vems skull då?
För vems skull? Min egen, egna projicering. Så det lärde mig sig allt det här. Och vad som är intressant i allt detta, och det kan vi skicka med då från det här, det är att om man vill stödja någon i en sorgprocess, att just vara den här lyssnaren som inte kommer. Ja, men det där är ju som när min moster dog.
Ja,
du ska veta, hon var så jävla dålig. Och då händer det här och här. Ja. Och då bara, jaha. Alltså folk i all välmening så kommer vi med vår... Eller börjar ställa, men vad var klockan när han dog? Mm. Alltså du kommer med den här egen nyfikenhet och allt det här som bryter vår förmåga till...
Nej, men lyssna är ju det absolut svåraste. Vi vill ju på något vis hjälp fixa. Så.
Ja, det bygger på att vi lägger en värdering i känslor då, som jag var inne på. Mm. Det här med att min vision att inte lägga värdering i känslor, att sorg och glädje är en naturlig del. Men vi vill gärna fixa någon som är ledsen.
Mm, men,
för att vi själva är rädda för
det kan ju vara, alltså det, så kan det ju vara att starka känslor smittar. Man själv blir berörd och att man inte är så bekväm med det. Det kan vara en aspekt i det. Men också att vi är uppfostrade till att trösta. Från små barn, liksom, att distrahera dem på olika sätt. Titta, där är en ekorre, eller här får du en glass, eller vad det nu är. Liksom.
Mm.
Istället för att liksom, möta och bekräfta känslan. Nej, så det är mer som en kulturell grej. Och så starka känslor smittar, man vet inte vad man ska säga. Och vi lägger den här värderingen.
Mm.
Men en sörjande mår ju precis så som hen ska må. Alltså att vara ledsen när händer något sorgligt är en normal naturlig reaktion. Mm. Så det är inget fel på någon.
Så vad du säger egentligen är att vi ska lita på människors egen sorgeprocess?
Dels behöver du lita på människors så, men också att det är inget fel att vara ledsen när händer sorgliga saker. Du behöver inte lägga en värdering i det. Det är okej. Okay, liksom. Men det skapar någon form av ångest. Och alltså fixar mössan ska på. Nu ska vi lösa det här. Liksom. Men dels finns det inga ord som uppfunna som får en sörjande att må bra kring det som har hänt. För att man har någon naturlig reaktion. Det är inget problem att lösa så. Utan det handlar om att stötta, möta och bekräfta personen i sin upplevelse. Jag menar, om någon skulle bli glad och skratta kring någonting så skulle inte du säga så här, men det är väl ingenting att vara glad över, sluta vara glad, det går över. Så det, men det skulle vi inte ens tänka oss, men när någon är ledsen säger, ja men var inte ledsen, det går över. Ja, det är klart, alltså både glädje och sorg går över någon gång, men det handlar ju om att man delar upplevelsen, att skratta med någon, sörja med någon, att finnas där och stötta, och att man inte är själv i sin upplevelse.
Mm.
Och då finns det ju inte några ord du kan säga i det, utan det handlar om att finnas till hands. Så sitta tyst, kanske säga att man inte vet vad man ska säga, men jag är här. Så den här bilden av att vara hjärta med öron utan mun tycker jag är fint.
Mm.
Kan man göra det här arbetet, du talar om en väldigt välstrukturerad process med fina resultat. Kan man göra det här själv utan coach?
Ja, man kan ju läsa boken, alltså boken Sorgbevetning som jag översatt. den beskriver ju steg för steg hur man kan bearbeta för dessa sorg. Så att jag jobbade ju själv med boken tillsammans med några vänner. Nu kan man jobba med boken helt själv fram tills dess att du ska läsa upp brevet för någon. Det är ju sådär slutklämmen då. Då rekommenderar jag att du skaffar någon som ett vittne. Men det kan du ju ta ställning till då lite längre fram när du har gjort allt annat jobb. Så du, om du känner dig obekväm med att dela någonting med någon, så behöver ju inte det vara något hinder för att du ska gå nästan hela vägen i mål. Mm. Och du kommer ju få ut saker i det på vägen, även om du inte skulle läsa upp brevet för någon. Men du får ju ut mer om du gör det. Mm. Så att du måste inte ha någon handledare. Sen så är det klart att vi går igenom, alltså jag har hållit på med det här i 20 års tid, så har jag lärt mig mer än vad som står i boken såklart. Så att vi kommer väl kanske lite längre och djupare om man går på en workshop som Carina gjorde, än om man bara jobbar efter boken själv. Sen är det också då, det finns ju en pedagogisk effekt att få vara normal naturlig med någonting som är normalt naturligt tillsammans med andra människor. Att få del av andras insikter, att jobba i grupp, få stöttning i processen också. Mm. För och nu Carina här 3 dagar, då är det så, hon kommer hit, ställer in skorna och sen efter 3 dagar så har hon ju gått i mål då med sin bearbetning. Det är inte samma sak som att ja, alla känslor är bearbetade och klara. Det kan ju ta ett par, 3 månader att landa i det jobbet. Mm. Och sen så kan det dyka upp nya insikter som man kanske behöver komplettera sitt arbete med. Mm. Och sen dessutom då så har de flesta mer än en sorg och förlust att jobba igenom. Mm. Och jobbar man igenom fler relationer så gör det också att den förlusten som kanske för den hit, den blir också mer hanterbart. Ibland kanske folk kommer hit för att ja, men det händer någonting stort, eller det är någonting som händer som får, det blir liksom droppen som får bägaren att rinna över. Och det är klart att du kan jobba med det som fick bägaren att rinna över, men om du också jobbar med att tömma hela bägaren, så gör ju det att den här senaste förlusten också blir mer hanterbar. Så där vi har återträffar en gång per månad då våra tidigare deltagare välkomna hit för att komma tillbaka och jobba igenom fler sorger. Och där ser vi då vid uppföljning att de som jobbar igenom 10 relationer eller fler, de får ju i förlängningen också ett helt nytt förhållningssätt till sig själv, sina tankar och känslor. Vilket gör att man inte ackumulerar mer sorg på vägen, utan att man faktiskt tar hand om saker där och då när det sker.
Mm. Så vem kan man bli när man har gått i mål med en sån här process? Man är sig själv naturligtvis, men ja, vilken ny version är man av sig själv?
Jag skulle säga att man blir mer den där personen som man kanske var när man var liten, fast utan att vara naiv. Men mer kontakt med sina känslor, mer lyhörd för sin intuition, mindre inre konflikter, bekvämare i sitt eget sällskap, mer energi, mer närvarande i livet. Och när det sen händer nya saker, nya förluster, så är det inte så stort drama längre. För dels så har man verktygen att ta hand om det nya som sker, och dels så drar inte det här nya som sker igång allt det där gamla, eftersom det gamla är bearbetat. Men om man är obearbetad, inte har verktyg, då när det händer något nytt, då påminner det ofta om allt andra som man har varit med om. Och så blir det liksom lite övermäktigt, för att det är inte bara den pågående förlusten eller nya förlusten, utan det är allt det där gamla bagaget som man får i knät också. Mm. Ja, nu händer det här precis som det där och det där och det där och det där. Liksom. Och sen för varje förlust så liksom läggs ju lager på lager och så blir det mer ohanterligt. Så jag brukar beskriva här att när jag var 3,5 år gammal och skulle gå och lägga mig, både då i Ulvåker med min stora syster och mina rätt unga föräldrar. Och jag gick och jag tittade ut genom mitt sovrumsfönster. Det var becksvart ute. Jag gick och la mig, vaknade dagen efter och tittade ut genom fönstret. Och den björken som jag hade försökt se på kvällen när jag gick och la mig, men inte kunde se för att det var becksvart, den kunde jag knappt titta på för att det var strålande vitt ute. För det hade fallit snö under natten. Det var rimfrost i den där björken. Morgonsolen låg på, det gnistrade och glimmade så nästan fick ont i ögonen. Så den här bjärta kontrasten mellan mörkret och det här vinterlandskapet, det var liksom en väldigt stark upplevelse. Men jag minns den här känslan att titta ut över vinterlandskapet när jag är 3,5. Hur jag är full av energi, full av livslust och ser fram emot allt det här underbara som livet ska ge mig, det här stora äventyret. Och den känslan jag hade där och då, det brukar jag kalla för en känsla av nysnö. Sen så flyttade vi, föräldrar skilde sig, det var jobbiga upplevelser i barndomen, det var separationer, det blev missbruk, det var kriminalitet, fängelse, alltså, och separationer igen och tillitsförlust till kompisar och datata. Och för varje sådana händelser som inträffade, så först var jag ner under vattenytan, nu liksom kraschade jag, men så kämpade jag mig tillbaks efter varje sådana händelse. Nästan till samma läge som förr. Men för varje sådana händelse så tappade jag lite energi, lite närvaro och lite livslust. Och sen upptäckte jag då som vuxen att den där nysnökänslan som jag hade när jag var liten, äventyret och närvaron, den hade inte riktigt länge kvar. Den har tappat den på vägen någonstans. Och nu ska jag inte säga att jag satte mig ner och började meditera vad det berodde på, utan jag konstaterade bara att livet blev inte riktigt så som jag tänkt mig. Sen när mamma dör och sorgen tar över igen, och jag kämpar mig tillbaka igen, fast med hjälp av sorgbearbetningen faktiskt då mår bättre efter mammas död än före, så upptäcker jag då att ja, man kan faktiskt bearbeta saker fullt ut. Och jag såg också då när jag tittade tillbaka, okej, det här var med mamma, men bakåt i tiden hade jag ännu mer sorg till pappa, som jag nämnde. När jag jobbade igenom den relationen också, då mådde jag ännu bättre. Och sen när jag jobbade igenom alla de här andra separationer med flickvänner, missbruk, fängelse, idrottskarriär som blev avbrutna, tillitslust till kompisar, trauman. För varje sån här bearbetning, ja, det var lite jobbigt under bearbetningen, men efteråt mådde jag bättre och bättre och bättre. Så det var medvetet att gå in i förlusterna och sen gradvis må bättre och bättre efter varje förlust. Och komma tillbaka till den där nysnökänslan. Jag kan säga att jag är fullt ut där jag var 3,5, men kanske någonstans där jag var 6-7 i alla fall. Det är ett äventyr idag.
Du ska bara bli liksom yngre och yngre, ja, så men, att jag för varje process jag ser framför att du, ja, kommer dö som nyfödd. Liksom.
Nej, men åtminstone i samma inställning till livet som när jag var liten. Att allt är möjligt, att jag är närvaro, det är spännande, är nyfikenheten, jag har tilliten till livet. Och det är inte samma sak som att det inte kommer hända nya förluster. För jag har haft en ganska tung process i min relation och mitt äktenskap de senaste 3 åren. Men det är inte det stora dramat. Jag kan liksom vara i den processen och tycka, ja, men okej, det är lite jobbigt. Men ja, ja, okej. Jag vet ju att jag har kört igenom den här processen tidigare. Det är jobbigt nu. På andra sidan så kommer det komma ut någonting gott utav det här. Jag, inte så att jag inte bekräftar att det faktiskt är jobbigt nu. Men det kommer komma insikter, det kommer komma en gåva av det här, det kommer komma till nytta till andra. Det är någon mening i det här. Och så får det vara jobbigt nu. Och samtidigt som det är jobbigt så är det också roligt. För det finns andra saker, det är inte bara det liksom. Och de synkrona mötena som jag är med i, människor som jag möter och hjälper, hur livet liksom gestaltar sig och utvecklar sig. Och ja, saker och ting faller på plats. Alltså det är magiskt alltså. Mm. Mm. Och hur intuition, känsla, tanke, handling, hur allting liksom blir en helhet. Medan jag innan då var så här liksom, ja, men jag borde och skulle, och kan jag verkligen göra så där, och kan jag lita på det, och det där var ju jobbigt då. De här konflikterna och snurret i huvudet och så där liksom. Men det bara liksom är schysst liksom. Inte att allt är bra, men att i mig själv, att det finns en plattform som är stabil och trygg och har tillit till att livet bär. Den barnsliga känslan, eller den känslan jag hade som barn kanske man kan säga. Fast utan att vara naiv då.
Det låter som en underbar känsla att komma, nysnökänslan i våra liv.
Ja, nysnökänsla som vuxen.
Att man faktiskt får gå ut på gårdsplan och göra nya fotspår, ja, på något sätt.
Och att jag kan träffa vem som helst idag utan laddning. Och har jag laddning på något, jag skulle upptäcka det, då vet jag vad jag kan göra för att bli av med den laddningen.
Ja, underbart. Carina, vad nysnökänsla?
Ja, nej, men alltså det är ju det enda positiva med att vara med om något riktigt jobbigt, att man kommer mer i kontakt med sina känslor. Så jag har väl kanske alltid tillhört dem lite mer nyfikna, jag vet inte. Men som sagt, jag är journalist i grunden och så vidare. Men jag älskar ju när man hittar det hos sig själv, det här ja, äktheten liksom. Och det är som sagt, öppnar du upp, jag har pratat med ganska många som har gått igenom olika typer av tuffa förluster, och ja, fikade med en tjej häromdagen vars man bara föll död ner vid middagsbordet liksom, ja, inte varit sjuk, ingen förberedelse, ingenting. Och hon verkar i alla fall må ganska bra. Och det vi kunde enas om var att man får ett större känsloregister. Därför att om du känner alla de här jävliga, jobbiga känslorna. Och du gråter och du skriker. Eller så orkar du inte ens skrika bara för att det är bara åt helvete. Och uppgiven. Och hur ska det bli nu? Och ja, alla frågor man ställer sig. Men sen så kommer det ju... Då har du öppnat upp hjärtat för att känna all den här sorgen. Och då kommer det glädje också. Det kommer glädje över minnen. Det kommer glädje över de fantastiska barnen. Vi har ju jobbat mycket med tacksamhet. Jag och Maria, det ingår ju också här. Mm. Och det är ju ett enormt verktyg. Men det kommer på ett naturligt sätt. För att du tar inte saker för givet. Och man kanske blir lite irriterad på de som håller på och gnäller över små saker. Vad det nu kan vara. Kanske man inte riktigt har samma tid med längre. Och engagera sig. Vad det nu kan vara, något mutter över någon jobbkonflikt. Jag har varit likadan. Muttrat och grävt ner mig liksom i saker som har hänt på jobbet. Nu rycker jag kanske lite mer på axlarna. Liksom och som du säger, det går ju över. Mm. Och ofta ganska snabbt också. Eller så får man gå därifrån och söka ett nytt jobb. Och det är inte hela världen.
Eller så något gammalt som triggas egentligen. Som kanske inte handlar om den där jobbgrejen. Jag tycker du nämnde flera fina saker där. Dels att du faktiskt får öppnare, ärligare, djupare relationer med andra. Att kunna stå kvar i andras smärta, så att säga, utan att behöva fixa. Utan att det blir ett genuinare möte i det, tänker jag. Sen en annan jag tänker på, att det här med att när du möter din sorg och smärta. Många tror ju att man ska liksom kunna ducka det. Men prislappen du betalar när du undviker sorgen och smärtan, det är att du distanserar dig från dina känslor. Punkt. Inte bara att du distanserar dig från sorg och smärta, utan alla känslor. Så vad du tappar när du duckar sorgen och smärtan, det är självkänsla, livslust, glädje, magkänslan som ska guida dig rätt i livet. Allt det där tappar du. Och sen får du börja jaga intensiva upplevelser för att känna någonting överhuvudtaget. Men om du möter sorgen och smärtan, precis som du är inne på, Carina, under där så ligger ju glädjen, livslusten, nyfikenheten, kompassen och bara väntar.
Men då kommer det svåra, och där är någonstans befinner jag mig nu. Okej, men är det okej att fortsätta nu? Liksom?
Ja, vad säger du? Är det det?
Ja, därför att alternativet är ju idiotiskt. Liksom. Men, det är också det här tidsperspektivet. Hur fort fram ska man gå? Jag har precis sålt vårt landställe. Och det är också fått fin feedback från människor som säger det måste vara svårt. Eller att du orkar och var starkt. Men det känns helt rätt att göra det. Att på något vis liksom skapa det här utrymmet. Och inte förvalta det här huset. Förvalta ett liv som har varit massa fantastiska solnedgångar som inte kommer komma tillbaka, som du säger. Det är okej, men jag grubblar fortfarande lite över, eller så här, jag är i en process såklart där saker måste få ta tid. Och jag tror att det är just det här, man måste lyssna och känna, men nu är jag redo, om det nu är att sälja bilen eller huset, om man nu behöver göra det.
Ja, det är ju en praktisk anpassning till en ny livssituation är det ju såklart. Och det får ju ta sin tid. Men också att fortsätta med fullbordan. Att skriva de här PS:en som vi pratade om på kursen.
Just det.
Att när det kommer upp nya tankar och sådär. Ja, men nu ska jag sälja huset, nu ska jag sälja bilen och sådär. Ta det med Anders. Jag önskar att du har varit med mig och hjälpt mig i det här.
Det hade jag verkligen.
Ja, och jag saknar dig nu. Och nu ska jag sälja vårt landställe. Så här, hoppas det är okej med dig.
Han hade som väl skrivit ner det. Att han inte, det. Jag bryr mig inte om vad ni gör. Han älskar det där huset. Men så vi visste att vi hade liksom... Ja.
Men också då kanske fullborda upplevelserna kring huset. Att vad har ni upplevt här tillsammans? Att göra bearbetning på landstället.
Ja, vad intressant.
ja, man kanske inte gör diagram och skriver brev och sådär på det sättet, men en ganska enkel process just kring hus och så, det är att du och dina söner, att ni åker ut dit och sen så går ni från rum till rum eller ja, ut i trädgården, verandan och sådär, och sen så delar både positiva och negativa upplevelser kring varje plats. Och sen så efter att ni har delat de upplevelserna och även bjuder in Anders i det samtalet, att ja, men här upplevde vi det och kommer ihåg Anders när du var med här i det, och sen så tackar ni platsen för alla de här upplevelserna eller rummet för upplevelsen. Och sen så går från stället till stället till landstället och sen så hej då till landstället då.
Ja, fint.
Ja.
Ja.
Och då knyter ni upp säcken kring det där och då är det egentligen bara ett hus som ni släpper vidare till någon annan, men upplevelserna är ni klara med och dragit i mål.
Ja, men jag tror du sätter fingret på något, att vi har ju alldeles för lite ritualer i vårt samhälle där vi famlar runt liksom, kring, medans du nämnde Maria inom judendomen, så,
Shiva, ja,
så finns det jättemånga fler ritualer kring ett sorgår, hur man ska bete sig på olika sätt, och man kan ju ha synpunkter, men ja,
vi hade det ju bra. Det också en gång
vi
i
hade
tiden.
Det en gång, men nu är vi
sekulariserade och urbaniserade.
Och borttappade lite grann. Och längtar ändå. Och har samma behov.
Ja. Samma behov fortfarande. Samma fortfarande behov. Biologiska varelser.
Ja. Och vi vill hjälpa varandra och vi vet inte hur.
Dels har vi fler förluster nu. Vi byter arbeten. Vi kanske byter partner. Vi flyttar.
Vi förändrar livet oftare. Ja. Menar.
Ja. Och med tidigare var det en plats. Samma människor omkring oss. Äktenskap. Egentligen enda gången någon försvann ur ens liv, det var när någon dog.
Ja.
Och då hade vi ritualer kring det också.
Då låg den kvar hemma i 3 dygn när man hann prata ordentligt. Ja. Just det. Kom, delade, det här har vi varit med
precis, om. Precis, likvakan där.
Likvakan.
Och tvätta kroppen, klä kroppen, snickra ihop kistan, gräva graven. Hela den processen, liksom ta hand om, använda händerna, se, känna, prata.
Tycker du att vi borde spola tillbaka på något sätt och återta en del av de här?
Jag tycker att vi bör känna till vad de här tidigare ritualerna fyllde för funktion. Och sen så kan man utifrån den kunskapen om vad ritualerna fyllde för funktion skapa sina egna ritualer i lite kanske moderna tappning. Men definitivt vikten av att se den döde. Det är en sak. Om du nu pratar om död då. Men också som Maria är inne på med vikten av kommunikation, fullbordan. Att möta andra, prata till. Begravning är en avskedsritual. Men likvakan är ju ett tillfälle att få formulera och kommunicera sina tankar och känslor innan man tar avsked. Men tar man bort den delen, då är det ungefär samma sak som att upptäcka en del saker man vill få sagt. Men när man får säga det, ringa upp och säga hej då. Och så går man från begravningen och så känns det lite ofullständigt fast man vet inte varför. Och sen efter ett år så säger omgivningen, men nu har det gått ett år, du måste acceptera det så självt, du måste släppa taget och gå vidare. Och det hade man gjort om man hade varit klar. Men det får vi inte lära oss om hur man blir klar.
Nej.
Så ritualerna är ju egentligen kunskap i handling. Och tar du då bort handlingen så försvinner ju då kunskapen. Men kan du lägga tillbaka kunskapen, då kan du ju skapa dina egna handlingar och dina egna ritualer. Så att eftersom jag vet att fullbordan är oftast där nyckeln är oförlösta känslor. Att man behöver verbalisera det man tänker och känner. Och rikta det inom ramen för relationen. Och där har vi människor relation till både människor, djur, saker, platser, aktiviteter. Ja, affektionsvärde kring saker till exempel. Ett husdjur som dör. Så säger folk ibland att man skaffar en ny hund. Men det handlar inte om att man har mist en hund. Man har ju mist en individ. Så det är ju i den relationen som man behöver kommunicera. Så man riktar sig till motparten. Man blir hörd av en annan levande person. Och man slutför med ett avsked. Det är liksom fullbordan i essens då. Så att om du får en tekopp när du fyller år av en vän. Så att ringa upp vännen. Jag säger att du inte är framför utan du får den levererat med ett paket. Och du öppnar paketet, du får den här tekoppen och blir jätteglad för tekoppen. Ja, för att förlösa den här känslan av tacksamhet så ringer du upp vännen och tackar för tekoppen. Då riktar du till motparten, du blir hörd av motparten. Och skulle sen samtalet brytas innan du hinner säga hej då, ja, då ringer vi upp igen för att säga att vi är klara och skulle bara säga hej då. Så att det är ett avsked också. Och det är ingen som behöver säga till dig att du behöver ringa upp motparten för att tacka för tekoppen. Det är ganska naturligt, va? Men säg nu att du inte ringer upp motparten, utan du tänker att det är så mycket med gästerna, jag ringer imorgon och tackar för tekoppen. Men innan du hinner ringa dagen efter så ringer din telefon tidigt på morgonen. Och så är det din väns partner som ringer och berättar att din vän dog under natten. Ja, vad är det första ni tänker då? Jag skulle ha ringt och nu är det för sent.
Ja.
Och när ni ser tekoppen så kommer ni tänka, jag skulle ha ringt. Och varje gång ni ser tekoppen tänker ni, jag skulle ha ringt. Var hamnar då den där tekoppen någonstans? Hamnar den på frukostbordet varje morgon?
Nej,
den hamnar, men man slänger den ju inte heller.
Längst in.
Längst in i skafferiet.
Kopplad, ja. Stigmatiserad, laddat med skuld.
Ja, och varje flytt så ser man den, eller varje storstädning liksom. Men säg att ni inte står ifrån i tanken utan faktiskt ringer upp och tackar för tekoppen. Och sen dagen efter så ringer telefon tidigt och så är det väns partner som ringer och berättar, är vän dog under natten? Vad tänker ni då kring tekoppen? Ledsen blir man ju såklart över att vännen har dött, men vad tänker ni kring tekoppen?
Underbart minne, den får stå framme hela tiden.
Ja.
Fyllas med blommor.
Ja.
Ja.
Så, och helt plötsligt har det blivit någonting positivt kring tekoppen. Så se här då att det är, från början är det en positiv upplevelse. Man blir glad för tekoppen. Men beroende på om man har fullbordat kommunikationen kring tekoppen, så blir det smärta eller glädje beroende på fullbordan.
Vilken fin bild.
Så även positiva upplevelser blir förr eller senare smärta om det inte har dragits i mål. Och det handlar bara om, och det är positiva upplevelser. Jag kan tänka då om det är en konflikt, någonting ouppklarat, hur mycket det ätsar sig fast i nät innan så. Men har man nu kunskapen av att känslor uppstår inom ramen för relation till människor, djur, saker, platser, aktiviteter. Då när det händer en förändring i livet, då kan jag använda den här kunskapen för att förlösa mina känslor. Som till exempel när man säljer sommarstället, då kommunicerar man till sommarstället. Mm. När hunden dör, då kommunicerar man till hunden. När man byter jobb, då tar man och kommunicerar till alla sina arbetskollegor, eller åtminstone de centrala arbetskollegorna, och sitt kontor, arbetsplatsen som helhet, kunderna, och gör ett avslut kring det. En idrottskarriär, samma sak, med tränare och ja.
Väldigt intressant, spännande.
Ja, och där handlar det om på olika sätt då att dra upplevelserna i mål så att inte de fastnar i bakhuvudet.
Mm. Anders, det är otroligt spännande att lyssna till dig. Tack för att du har velat dela med dig av en liten promille, känner jag, av din enorma kunskap.
Mm. Ja, tack.
Och jag som är religiös, jag får en bild i huvudet. Och det är, man brukar säga det, att Gud vill bara använda kärl som har spruckit lite grann, för det är då ljuset syns.
Just
och det.
Det
tänker jag på när jag möter dig.
Ja, tack. Ja. Vad fint.
För det är liksom i annat fall är ljuset helt instängt.
Ja.
Så vad du förvaltar allt du har varit med om och sprider vidare. Underbart.
Mm.
Tack för att du kom.
Tack. Tack för det. Tack för att du kom.
Tack.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka. Och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket. Eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin. För det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar trodde jag. Men så var det inte. Utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket. För det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär. Men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin. Bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen. Vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Ja, sorg och Anders Magnusson. Och då tänker jag på något som både piggar upp men ändå lugnar. Jag tänker på pepparmynta. Menta piperita, det är dagens ört. Myntan finns i över 30 olika arter inom familjen Lamicaceae, alltså de kransblommiga växterna. Den växer i blomsterbädden och sprider sig väldigt gärna, det har jag själv sett. Och de små bladen plockas och kan användas färska eller torkade. Och den här myntan har använts länge. Det lär ha varit kung Hammurabi från Babylon, alltså han med världens första lagtext på 1800-talet före Kristus, som först nämner mynta som botemedel mot magproblem. Och sen har läkare och botaniker genom antiken och medeltiden studerat myntans effekter på inflammation, parasiter och som vätskedrivande medel. Och i Ayurveda så säger man att myntan tar bort stagnation och den ingår i flera drycker. Forskningen har man främst studerat den eteriska oljan mentol som ger pepparmyntan sin karaktäristiska smak och lukt. Och på djurförsök så har man visat att den kan lugna kramper i mag-tarmkanaler. Och i mindre studier på människor har man också visat hur myntolja kan förbättra matsmältning. Och myntplantornas polyfenolhalt är näst högst av alla plantor. Det betyder att det finns antiinflammatoriska effekter. I maten, ja, myntan kommer väl till rätta efterrätter, dressingar och som dekorativ smaksättande ört. Och en av mina enklaste favoritsallader är mynta chili zucchini-sallad. Man tar en hel zucchini, vroom, så river man den i raketfart på järnet. Det tar mindre än en minut. Vad tror du om det, Karina?
Ja, det kan gå.
Har du rivit en zucchini en gång? Alltså jag lovar, det går så snabbt. Så jäkla snabbt, ja. Sen klipper man över 20 myntablad och en tesked chiliflakes strör man på. Och så gör man en dressing på olivolja, vitvinsvinäger, flingsalt. Och så slår man den över hela zucchini, mynta, chilisallad. Och låter den stå och dra. Mynta och chili, hävdar jag, är örtvärldens Romeo och Julia. De lyfter zucchinin till nya höjder.
Ja, Carina, för oss som har suttit vid sidan om, alltså en sak som jag har tänkt på, liksom man kan ju aldrig veta vad sorg är för någon annan människa, men jag har beundrat verkligen, och det har inspirerat mig, ditt sätt att gå in i det här väldigt ärligt, väldigt transparent, på ett sätt som varit behagligt för dig, nyfiket, undersökande. Och jag tänker liksom att du kommer komma ur det här ännu större människa än vad du är redan. Du är en jättestor människa, men liksom, jag känner att det bara vidgar kring dig i energin. Och det är väldigt lärorikt att se det. Så tack för det.
Åh, tack snälla. Det betyder jättemycket att du säger det. Jag vill också tro det, att det är när vi ställs inför riktigt, riktigt jobbiga utmaningar, det är ju då vi växer som allra mest. Och framförallt så känner jag att mitt hjärta har växt ytterligare. Ja. Sorgen behöver ta plats. Det är otroligt viktigt att våga känna de här känslorna, och det är ju det vi har pratat om i det här avsnittet. Och att ge sorgen mer plats betyder inte att vi ska gå runt och gråta hela tiden om vi inte känner för det, men utan kunna prata om det på ett mer naturligt sätt. Och när man öppnar sitt hjärta, har i alla fall jag känt, och det är väl kanske en tröst mitt i allt det här, så kan man också känna massa andra känslor ännu starkare. Det är inte att mitt hjärta har varit liksom tillknäppt eller stängt på det sättet. Men det är ju en muskel som vi kan träna. Och vi kan träna den i både sorg och glädje, tror jag.
Hjärtat kan växa både av kärlek och sorg. Eller för sorg är ju den nya sidan av kärlek. Liksom, vi sörjer ju inte vi älskar. Det finns så många trådar i detta, och vi har lyssnat på, alltså jag tycker det var helt fantastiskt att lyssna till Anders. Så tack för att du inspirerade mig för honom. Jag tror jag själv ska gå hos honom.
Ja, vad spännande om du gör det.
Och jag ska berätta, jag ska gå för att hantera min brors död, som är fortfarande liksom, men jag märker det när jag ska prata med mina barn om det, att jag fortfarande kan väja efter de här fem frågorna, därför att det gör för ont för mig att prata om det. Det behövs mer.
Ja, det låter klokt. Jag kan verkligen rekommendera det.
Ja. Okej, då skickar vi ljus och kärlek och rikare liv skickar vi.
Ja, och en härlig sommar önskar vi er alla tills vi hörs igen.
Det gör vi.
Tack!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.